Hej och välkomna tillbaka till Tripod. Idag kommer podcasten inte riktigt låta som den har gjort tidigare gånger. Vi har nämligen fått en uppgift i religionskunskapen att skriva ner våra tankar och berätta om dem inom hinduismen och buddhismen, likt programmet Tankar för dagen i P1. Så kommer det se ut idag. Vi kommer först börja med mig, sen med Smauri, Samuel då, och sen Joel. Sen har vi en diskussion på det efter. Så att ni är medvetna om det här. Tack. Tankar för dagen. Jag är Anders Törnvall. Eller ja, det blir nog rättare sagt tankar för livet. Livet som är den där raksträckan mellan två och ingenting. Om vi ska hårdra sekulärhumanisternas syn på efterdöden. Livet som är kantat av krossade hjärtan, förlorade drömmar, saker man aldrig ägde. Och så givetvis lycka. De saker jag berättade om nyss är fyra saker som alla gör människan ont. Får oss att lida. Och egentligen är de väl alla samma sak. Olycklig kärlek är bara en törst efter lycka. Förlorade drömmar så strävar man efter en plats att vara lycklig på. Och begäret efter att äga tingest kan ge oss en snudd av den västerländska konsumismens artificiella syn på lycka. En buddhist skulle säga att människans bästa, eller för människans bästa, måste hena avstå från frestelser som ger dig lyckokickar då dalen efter blir så djup. Då har begäret växer, frosseri. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Så har munnen stängd och Buddha Sakyamuni blir nöjd. Ja, inte lycklig i alla fall. Jag har länge haft utlägg om pengar och vår hamsterlika strävan efter dem. Jag kan redan här och nu känna hur suckar och himlande ögon utbyts i rummet. Ni har liksom tröttnat, precis som jag. Gett upp tanken lite på det där samhället, om man nu ska kalla det det. Saker, eller där saker faktiskt är värda där de borde vara värd. Jag vill inte sätta om priserna på ICA, det är inte det jag menar. Jag tycker det är bara sjukt att en, låt oss säga, handväska kan kosta och kostar tusentals kronor. Medan det varje dag dör barn på grund av bristen. Och då snackar vi inte att ha begär alla 5 kronor till på matkortet. Utan det är behovet av en fråga om liv eller död. Vi kan inte vaccinera alla barn mot stelkramp, polio, svininfluensan eller vad som helst. För pengarna vi själva har skapat räcker inte till. Men Coca-Cola kan flyga leveranser med läsk samma dag över hela världen. Fast det är klart, lite cola gör väl alla lyckliga. Jag skulle inte ställa mig på buddhisternas sida helt och hållet. Jag undrar mig själv och mina nära en kyss av lycka så ofta jag kan. Men mest för att dalarna inte ska bli så ofta. Men jag tycker vi borde se över oss själva. Fråga oss om vi verkligen behöver 3 olika färger på Conversen. Om det nya tv-spelet gör oss lyckliga. Gör som Helen. Släng allt i en svart sopsäck. Vi slipper ångesten. Någon annan kan bli varm för dagen i kläder du inte använder längre. Och du har mindre saker att vara orolig och beskyddande över. För vad är lycka egentligen? Ja, skulle jag fråga min lillebror skulle han berätta om när han tecknar seriefigurer. Min mamma skulle säga att på golfbanan, där är jag lycklig. En annan skulle säga att en aldrig är lycklig. Och det är ju ont att höra. Men definitionen på lycka är individuell. Tillfällen när man känner sig levande, sa någon. Vad hemskt. Då ser man ju dalen av lyckotörst som en slags zombieliknande dödsperiod. En autopilot som väntar på att livet ska börja. Absurt om du frågar mig. Jag känner absolut så ibland med rutiner och mönster. Men jag tycker det är fel. Vi ska väl få börja leva sekunder vi tar vårt första andetag. Vi ska väl inte behöva vandra omkring ett ändlöst ingenting för att pengar ska in eller för att det är lektion om man ska, ironiskt citattecken, lyssna. Lycka är individuellt. Men så är också livet. Om lyckan får att leva, dansa och le. Skär bort allt det onda. Oavsett vad alla säger så är det ditt liv. Ingen tvång. Och till dansförbudet på Sveriges restauranger säger folk att hoppa skott i sin tvångtröja. Tack för mig.
Mm. Lyckan kommer, lyckan går. Du förblir fader vår. Det här är mina tankar för dagen. Och jag är Samuel Norby. Ja, Vem är Gud egentligen? Är det fader vår? Och vilka är gudarna? Varför är gudarna? Och vad gör de egentligen? I våra religioner som är väldigt utspridda här i väst så finns det bara en gud. Inom de abrahamistiska religionerna, de samma religioner, så finns det bara en gud. Bara en som har all makt. Bara en som har skapat och bara en som kommer att avsluta jorden. Alla är de ensamma. Det finns bara en som bestämmer i våra liv och bara en som sänder oss hjälp. Och det är den vi kallar för Gud. Men om man flyttar sig lite mer österut och kollar på olika religioner som till exempel hinduism och buddhism, där är det ju inte bara en gud. Visserligen så har vi ju treenigheten i kristendomen, och man kan ju för sig säga att den judiska tron har på ett sätt flera gudar också, eftersom man tror på flera olika stadier av samma gud. Men det var inte riktigt det jag tänkte prata om nu. Jag tänkte bara ta ordet Gud på tungan ett litet tag. För Gud är inget namn på någonting. Gud är bara ett begrepp. Men guden har namn. Elohim, Yahweh, Adonai. Vad som är hens riktiga namn vet jag inte. Och det kommer nog alltid råda stor osäkerhet kring det. Inom olika religioner så har man ju hittat olika namn för Gud. Det kan ju vara allt från Indra och Brahma till Krishna, eller som vi kallar dem, Elohim, Yahweh och Adonai. Men ett liv utan Gud är också allt vanligare. Men också ett liv med en livsväg istället för fokus på en enda gud eller på flera gudar. Buddhismen har ju inga gudar. Fast buddhismen har ju flera gudar. Men buddhismen har ju kanske några gudar. Som ändå är en religion som är ganska nära till hinduismen, eftersom religionen i grunden är lite ett utskott från hinduismen. Lite en revolt i och med att Buddha då såg de här fattiga människorna och gjorde sin livsomvändning. Det finns ingenting i den stora buddhismen totalt som säger att det inte finns några gudar. Men varför lägger man då inte fokus på dem? Varför lägger man så mycket fokus på en livsväg? Det kan ju ändå vara viktigt att tillfredsställa de som bestämmer så mycket. Ja, i buddhismen sägs det också att Buddha steg tillbaka till jorden med hjälp av Indra och Brahma. Så alltså är det ju någonting viktigt även för buddhisterna, eller för själva buddhan då. Och precis som flera Abrahams profeter så utför Buddha mirakel, så som ett mangoträd som han får att växa från ett frö till ett träd på bara en dag. Är inte det gudomligt? Det finns flera historier om hur olika djur och hur olika varelser tillber Buddha. Det finns flera historier om mirakel som Buddha utför. Är inte de gudomliga? Är inte Buddha en gud? Vad som är en gud och vem som är en gud, det kan vi ju egentligen aldrig säkert veta. Man kan ju påstå sig veta att det finns en gud, men ändå så har guden aldrig utfört någonting gudomligt. Det finns bara långa historier som berättar saker som hände för länge sedan. Ska vi tro på det? Är det inte fruktansvärt förödande för vår värld att vi tror på någonting som hände för så länge sedan och bara följer det för att? Tänk hur mycket människor det kan skada. Å andra sidan är det ju väldigt mycket vad våra samhällen är uppbyggda på. För att någon gud har sagt någonting någon gång. Men det här med flera gudar, hur har det liksom byggt upp vårt samhälle? Det är också en bra fråga, men och man gör nog i princip samma sak, vare sig det är en eller flera gudar. Man följer deras ord och man gör som de säger, även om det är sagt för länge sedan. Och det kan vara hur förödande som helst. Men det kan också vara det som styr och räddar ett samhälle. Nu har jag inte så mycket tid kvar. Det här var allt för mig. Jag är Samuel Norby.
Tack så mycket, Samuel Norby. Tankar för dagen med Joel Granberg. Vad är meningen med allt? Vad är meningen med livet? Nej, 42. Nej, jag vet inte. En skämtsam kommentar är alltid en tacksam tillflykt i en sån här stor fråga. Den är den lätta vägen ut. Det är den vägen som är oftast bekvämast att färdas längst. Men helt seriöst nu. Vad är meningen med mitt liv? Det blev alldeles för seriöst. Jag går och frågar min syster istället vad meningen i hennes liv är. Tillbaka får jag ett leende och ett skämt. Sedan går jag till min mamma. Där får jag samma reaktion. Hur kommer det sig att vi direkt måste avväpna situationen med humor när frågan är både saklig och relevant? Det kan ju bara vara min familj. Jag är inte uppvuxen med en klar ideologi, en stark religion eller ett familjemotto att luta sig på. Mina föräldrar har varit väldigt mån om att jag ska bilda min egen uppfattning om tillvaron. Ur ett religiöst perspektiv så definierar jag mig själv som en ateist som frikostigt lånar och plockar ut godbitarna ur vissa religioner. En person som också under krissituationer kan tämligen lätt glida över till en stark agnostisk sida. Det följande citatet är taget ur Karen Armstrongs bok Buddha, just när Siddhartha Gautama ska börja sin resa. Jag citerar. Det är alltid frestande att försöka utestänga det lidande som är en ofrånkomlig del av den mänskliga tillvaron. Men när man väl har brutit sig igenom de barrikader som vi rest som värn emot det kan vi aldrig mer se världen som vi gjort förut. Livet ter sig meningslöst och en axialålders pionjär känner sig manad att bryta upp ur de gamla invanda livsmönstren och försöka bana en ny väg för att få bukt på smärtan. Först när han funnit en fridens inre tillflykt kan livet återfå sin mening och sitt värde. Citatet berör själva essensen i den buddhistiska läran. Det är lidandet som är en del av samsarat, den eviga kretsloppet som vi är fjättrade i och vi kan endast ta oss ur genom att finna en upplysthet. Meningen i en buddhist liv är att finna just denna fridens inre tillflykt som Armstrong skriver om. Jag gillar teorin om att alla i buddhismens ögon kan uppnå någonting nästan gudalikt, helt själva. Jag tycker det ger hopp och tillit till människan. I jämförelse med de abrahamitiska religionerna då acceptans och tillbedjan är två mer centrala begrepp. Däremot måste de abrahamitiska religionernas utövare finna en större trygghet i någonting störres makt. Är det alltid bra att ha en mening med livet? Vare sig man är en hindu, en kristen eller en jude så tror jag att det gemensamma lugnet infinner sig. Då det är säkra på att det vet det enda och den sanna meningen med livet. De vet sanningen. Konceptet att ha svaret på livets stora frågor måste vara mycket betryggande. Däremot så har det alla en mall, en väg och en mening. Och det betyder att man kan misslyckas med sin mening. Den halvt ateistiska, halvt agnostiska unge mannen som inte finner ett konkret svar kanske ändå har en lugnare sinnesstämning än en buddhist som frenetiskt och nästan panikartat försöker uppnå nirvana under de sista dagarna i sitt liv. Utan en påtaglig livsplan kan man inte misslyckas. Jag kommer att fortsätta låna frikostigt från den kunskap jag tar till mig för att skapa min egen bild, min egen mall, min egen ideologi för att kunna manövrera i verkligheten. Meningen med livet är en sån stor och absurd fråga att ställa till någon när man blott är 19 år gammal och håller på att med hjälp av sina erfarenheter utforma sitt eget svar, men det är långt, långt ifrån färdigt. En sådan fråga kan bara bemötas med en sak. Komik.
Och där tackar vi för våra egna tankar för dagen och går vidare till vår nästa grej. Vi ska alltså diskutera lite religiöst nu, lätta på trycket, liva upp stämningen lite, det där melankoliska isen som man lägger på sig hela eftermiddagen. Och nu kör vi en seriös podcast och diskuterar religion.
Yes.
Absolut.
Och religion. Joel pratade ju om vad lycka var.
Nej, det var Anders, förlåt.
Anders pratade om vad lycka var. Och jag tänkte att lycka är ju Gud, liksom.
Tänker du, ja.
Eller? Ja. Eller? Det var mer en fråga. För jag pratade lite om vad är Gud och så här. Vad, hur till exempel om Buddha är en gud eller inte. Eller om hur vi påverkats av gudar. Mm. Är det värt det? Mm. Är min fråga. Tror ni man kan uppnå lycka genom att ha Gud i sitt liv?
Som jag snackade om lite med mening så tror jag att det är lycka. Alltså svår fråga, för då måste man ju definiera lycka först. Och vad är lycka? Är det ett konstant tillstånd att under den här perioden i mitt liv så var jag lycklig? Eller är det någonting som... Ah, men när Liverpool gör mål, då känner jag mig lycklig för några sekunder. Eller något i den stilen. Ungefär. Så det är lite svårt. Men jag tror säkert att folk kan påstå att de är lyckliga för att de har givit sitt liv.
Mm. Ja, alltså. Om man säger uppnå lycka. Vara lycklig. Uppnå man lycka. Är det konstant lycka då?
Mm.
Och det är ju, skulle ju många hävda att den rätta vägen är via Gud.
Ja.
Lycka individuellt.
Mm, just det här med intressant hur du valde dina ord, rätta vägen. Det är ju också, och sen så säger du det är individuellt. Mm. Så det är ju det som är nyckelordet, att det är ju väldigt individuellt vad man själv blir lycklig av.
Man ska gå sin egen väg.
Ja, men för, du sa ju det, eller jag frågade ju konstaterande, att Gud är lycka.
Ja.
Då kan vi ju ganska direkt utsluta att Buddha är Gud.
Ja.
Eftersom,
vad menar du?
Buddhisterna inte strävar efter lycka. Och om Buddha då var en gud, så kan de inte sträva efter vad som Buddha.
Alltså de strävar ju inte efter lycka.
Nej,
men de är ju väldigt glada. Och de sprider ju väldigt mycket lycka. Har du sett? Jag såg ett avsnitt av Masterchef, det är matprogram som jag snöjade direkt vid. Och då var det en australiensisk version av Masterchef, jag tror att det är den som
är... Det är den bästa.
Nej, jag tycker faktiskt amerikanska med Gordon Ramsay. Nej. man vill ha lite skrik och så. Men i alla fall, så i det här avsnittet så hade de en gästedomare, och då var det Dalai Lama. Han var domare med, vilket är lite underligt eftersom att han inte får betygsätta sin mat som munk. Så att han låg ju och skrattade och liksom så här, all kommunikation med deltagarna var liksom som att de pratade inte så mycket av samma språk. Han kunde ju lite engelska och så. Men han låg och han bara spontant skrattade och pratade med folk och skakade händer. Och det skulle jag säga att han spred lycka. Ja.
Jo, men samtidigt, buddhisterna har ju ganska tydligt det där att är man lycklig så kommer det ett lidande efter.
Mm. Ja, livet är ett lidande.
Absolut. Och därför ska man ju avse sig den lyckliga delen för att slippa lidandet. Det är ju en ganska central roll inom buddhismen, att inte sträva efter lyckan.
Mm. Alltså då
blir det ju stället en njutning som är artificiell och...
Men sen, det är ju också uppdelningen i buddhismen, till exempel lamaismen, där man följer laman väldigt mycket. Ofta ser man den som det fjärde liksom rättesnöret, eller vad man ska kalla det. Och om, om han ändå kan vara med i något sådär kommersiellt tv-program och, och ändå var så pass lycklig att han får sitta och smaka på mat sådär.
Ja, då... det var ju så, det var lite underligt för att som jag nämnde innan så får han ju inte betygsätta mat. Eftersom att det är som att han skulle, som en munk som sitter med sin lilla tiggarskål och skulle få lite mat och bara, nej, du har inte någonting mer, jag känner för kyckling idag, eller något sånt där. Så att han, det han gjorde, det var väl mest att han tackade så mycket för den maten han hade fått smaka på.
Mm.